Dagens predikan är en fortsättning på en serie som vi har haft över ett tema, över 7 Jesusord. Jag är i Johannesevangeliet. Jag hoppas du har kunnat följa med i de här olika. De har varit väldigt bra. Och i den första handlade om Jesus sa att jag är världens ljus. Och sen sa han att jag är grinden för fåren. Jag är den gode herden och jag är livets bröd. Och förra söndagen så talade Dennis Hjalmarsson om att jag är vägen, sanningen och livet. Och då är vi inne i Johannesevangeliet, det som kallas för avskedstalet. Det är kapitel 14, 15 och 16 och 17 är ju fantastiska kapitel i Bibeln där Jesus talar till sina lärjungar. Och jag lyssnade på Dennis i efterhand och jag tyckte det var väldigt inspirerande att höra honom. Han berättade om det som sker bland ungdomar i Örebro som har funnit en personlig tro på Jesus. Så jag tror att det är inte bara dem utan det är många som i vår tid söker efter mening och tillhörighet och söker efter ett liv i Gud. Och många söker på andra håll också i vår tid. Men Jesus är vägen. Han säger att jag är vägen. Han säger inte här är vägen. Utan han säger jag är vägen, sanningen och livet. Och det säger inte andra religionsstiftare eller grundare. De sa att så här ska ni leva och så. Nej, Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Och idag kommer vi till kapitel 15 då. Det handlar alltså inte om palmsöndagen idag utan det handlar om att Jesus säger jag är den sanna vinstocken. Ska vi se det här? Ja, det är bra. Och jag tänker läsa från kapitel 15 vers 1 och fram där till vers 10. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt och utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Det var texten. Jag hoppas ni kunde följa med där. Ja, när hände detta? Hur var situationen? Förmodligen så kanske Jesus gick med sina lärjungar och passerade en vingård. Och såg de här vinklasarna hänga där. Det är möjligt. Det vet vi inte. Men vi vet att vinstocken det är en väldigt produktiv växt. En enda planta läste jag på. Den kan ge en stor skörd av druvor. 1,5 till 2,5 kilo per planta och ungefär 2 flaskor vin per planta kan den producera. Och en del av er vet att vi har bott i Spanien i många år och då har man sett det här i verkligheten. När vi åkte runt ibland i Spanien så kunde man se sådana här gigantiska vinodlingar där man på senhösten då beskär dem och då gör man det ganska rejält alltså. Man beskär ordentligt och det blir egentligen bara en liten klump kvar nästan där Och man tror knappt att det här kan väl inte bli någonting av det. En klumpig stam. Och det är för att, men det gör man därför att det ska bli en ny skörd och en god skörd till kommande år då. Men det är svårt att tro att det kan bli en skörd av det. Men det blir det. En rätt beskuren vinstock kan ge en riktigt riklig skörd. Och det är fantastiskt att se också där. Det har, man, har jag sett då. Och vi köper ju vindruvor också. Jag brukar köpa det här uppe i Ryd. Man köper fina vindruvor. De kommer ju oftast, ja, de kan ju komma från Spanien, men de kan ju komma från hela världen egentligen. I Spanien så är många experter på vinodling. Och man kan det här med vinodling. För oss är det lite mer långt ifrån. Men det börjar ju faktiskt att bli även en del som odlar vindruvor i sina växthus här i Sverige. Och bland annat min kära svärmor, Maries mamma, hon har en vinranka i sitt växthus. Och den växer väldigt kraftigt alltså. Och det blir fina vindruvor. Numera så ägnar hon sig inte själv åt att beskära den och klippa den, utan hon har utsett min svärson David, han är experten på att klippa det. Han ska beskära den varje höst oavsett omständigheterna, så är det bestämt bara. Han är vingårdsmannen kan man säga där. Ja, bilden av vinstocken, den var välkänd under Jesu tid. Alltså som allegori och som symbol. Och i Gamla testamentet så beskrivs Israel som en vinstock. Alltså folket Israel var som en vinstock. Jesaja kapitel 5 och framåt där så talas det om det. Men det var en vinstock som inte bar god frukt. Och Jesaja säger där, jag väntade söta druvor. Varför gav den mig sura? Det blev ingen god skörd. Men Herren Sebaot, se här, en Sebaots vingård är Israel och Judas folk är hans älskade plantering, står det i Jesaja kapitel 5. Så det här var en bild som lärjungarna kände till. De visste exakt vad det handlar om. Och när judarna firar sin påsk, Pesach-måltiden eller sedermåltiden, då dricker man 4 koppar vin och det symboliserar befrielsen vid uttåget från Egypten, alltså befrielsen från slaveriet i Egypten. Och det är tecken på godhet, trofasthet från Gud till mot sitt folk. Men det kan också symbolisera, läste jag, glädje, välsignelse, kärlek och liv. Det finns många symboler i just detta. Och nu säger Jesus då, jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Han är då, genom att säga det, att jag är den sanna vinstocken. Han säger inte bara jag är vinstocken, utan han säger jag är den sanna vinstocken. Nu uppfyller han det som Israel var kallat till men misslyckades. Och han är alltså, det är en viktig betoning på det här. Jag är den sanna vinstocken. Han är Messias. Han är Guds son, han är den som uppfyller profetierna i Gamla testamentet. Och det är lite intressant, i Matteus 9 så talar han också om nytt vin. Alltså det gamla vinet och det nya vinet. Och nytt vin det häller man i nya vinsäckar, i nya säckar. Det kan man inte hälla på i de gamla. Det är något nytt som har kommit. Jesus är källan till livet med stort L skulle jag säga. Det är liv som kommer från Gud. Och det finns ett ord ifrån honom här lite tidigare i kapitel 10. Och det är i samband med det här med jag är grinden. Då säger han, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det är Jesu löfte, Jesu ord. Jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd. Ja. Jag letade lite citat här hur man kan tolka, prata om det här. Och jag hittade den gamle biskopen Bo Hjerts. Jag har hans bibelöversättning som är fantastisk. Och Bo Hjerts, han skriver så här om detta. Det här betyder att Jesus är livets källa som man ständigt måste ha förbindelse med. Vi är grenarna som inte kan leva, inte växa, inte bära frukt om vi inte står i förbindelse med honom. Att vara en kristen, det är inte att ha vissa åsikter och följa vissa moraliska regler. Det är att leva i gemenskap med Kristus. Man blir kristen när den förbindelsen upprättas och man förblir kristen så länge den består. Det tyckte jag var ett bra citat och en bra beskrivning av det. Ja, så måste jag ta fram gamle reformatorn Martin Luther också här då. För jag hittade detta honom. Det är lite gammal svenska, men det kan vara fint också. Luther sa så här: den som ska vara kristen måste med en ny natur vara framvuxen ur vinträdet Kristus. Ty min helighet, rättfärdighet och renhet kommer ej an på mig utan endast från Kristus, i vilken jag är inympad. Ympade gör man ju när man för in en ny gren i. Inympad genom tron, liksom saften från vinträdet flyter in i grenarna. Så sa Luther. Det är tyngd i de orden från 1500-talet, men jag tycker de är härliga. Kristen tro handlar om liv. Och liv ifrån Jesus själv. Jesus är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren, säger han. Och det säger någonting också om att det finns ett samarbete, en relation mellan Jesus, Guds son, och fadern. De verkar tillsammans. Och det är fadern som ser till att den här odlingen fungerar, att han sköter om den. Och i vers 2 så säger han sen då: varje gren som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Här är det ju en skillnad mellan att ansa och att skära bort. Och i kommentarerna som jag läste så varnar man lite för att gå för långt i tolkningarna av den här allegorin, som det kallas då, alltså en bild då. Vad talar Jesus om här, om att skära bort och så vidare då? Och de nämner, ja okej, vi kan tänka på Judas Iskariot som förrådde Jesus, och han blev bortskuren, kan man säga då, från gemenskapen. Möjligen, men man ska vara lite försiktig med det, menar de då. Det handlar om är att vi ska få bära frukt. Är vi en del av vinstocken Jesus, så bär vi garanterat frukt som troende. Och då måste jag citera Paulus då, som talar om andens frukter. Det har vi talat om inne i Excel, kan jag berätta här inne i skattkistan. Andens frukter, det kan de utan till. Kan du dem utan till? Ja, det kan du. Ja, det är bra det. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det säger Paulus är andens frukt. Alltså när vi har fått det här livet i Jesus, så växer det. Då kommer det fram frukt, Jesus i oss. Och det här är egentligen en beskrivning av hur Jesus var, hans karaktär. Det är det som växer fram i våra liv. Ja, ansa, beskära. Ja, det vet vi alla att vi behöver ibland, i en del växter så behöver man ansa och beskära. Och så är det väl också i våra liv. För att vi ska kunna bära mer frukt så kan vi behöva ibland formas i våra liv. Vår karaktär, vårt sätt att tänka, våra handlingar. Och när vi har Guds liv i oss, Guds ande, så kan vi formas till hans avbild, som vi sjöng här innan nu då. Då kan vi bli mer lika. Det är ingenting som vi måste pressa fram och nu måste jag liksom få fram de här frukterna, utan det är något naturligt, någonting som Guds ande verkar i oss. Ja, bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Jag tror jag har den texten där nu. Jag tycker det här är fantastiska ord. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Det är förutsättningen. Vi har ett väldigt starkt beroende av Kristus i oss. Och Jesus upprepade sen då i vers 5 då. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenar som kastas bort och vissna. Bli kvar i mig. Vi är grenarna skapade för att bära frukt. Men vi kan inte göra det i egen kraft. Utan mig kan ni ingenting göra. Precis som en gren dör om den skiljs från vinstocken. Om man skär bort den och den försvinner, tappar kontakten med vinstocken, så dör vi andligen om vi mister kontakten med Jesus och kopplar bort oss ifrån honom. Ja, Gud vill forma oss i våra liv, det tror jag. När vi kommer till tro så får vi en relation till Jesus och det startar en process i våra liv då. Där vi kan formas och bli mer och mer lika Jesus då. Livet från Jesus kan flöda ut i oss och det leder till detta. Och det här talar ju Nya testamentet mycket om, och Paulus han fortsätter och han beskriver det här med att vi är en ny skapelse i Kristus. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Det är någonting fantastiskt då i andra Korintherbrevet 5 och 17. Och sen hittade jag i första Korintherbrevet 1 och 30. Där säger Paulus någonting väldigt fint tycker jag. Kapitel 1 och 30. Hade jag det? Nej. Så här säger Paulus: genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Genom honom, genom Gud, så finns ni i Kristus Jesus. Och det är någonting Paulus talar mycket om, att leva ett liv i Kristus. Där är det är nyckeln. Så är du en lärjunge till Jesus, ja då är du i honom. Och du har fått ett nytt liv och du är en ny skapelse i Kristus. Här tog jag hjälp av Handbok för livet som jag tycker är så bra. Då. Där fanns det några punkter. Vad betyder det här egentligen att leva i Kristus, att vara i honom? Och de här punkterna är från Handbok för livet som jag tycker har ibland sådana här jättefina kommentarer och hjälp att förstå. Och då sa de så här att då tar de till hjälp första Johannesbrevet då. Det är ju Johannes som skriver det också. I första Johannesbrevet då, att tro att Jesus är Guds son. Det är den första punkten. Vad innebär att leva i Kristus? Jo, det är att tro att Jesus är Guds son. Första Johannes 4 och 15, där står det så här: om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Så står det där. Och den andra punkten, att ta emot honom som frälsare och herre. Och det är, då är det från första kapitlet i Johannes evangelium. Men åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Det är en ganska bekant vers. Och den tredje punkten, första Johannes kapitel 3, vers 24. Då står det så här: den som håller Guds bud och förblir i Gud. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Det handlar alltså om lydnad då, att leva efter Jesu ord. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Det är andens verk också det där. Det är inte så ofta vi talar om lydnad, att lyda Guds ord och lyda Jesus. Men det finns med också. Och i den fjärde punkten, att fortsätta att leva i tron, kapitel 2, första Johannes 2 och 24. Så står det så här: bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er, förblir också ni alltid bevarade i sonen och i fadern. Att bevara det man har fått höra. Den femte punkten är ju någonting som kanske vi tar för givet ibland, men som jag tror är jätteviktigt för att förbli i Kristus. det är att vara en del av en församling. Att vara del av en kristen gemenskap. Att delta i de troendes gemenskap i församlingen. Att vara en del av Kristi kropp. Att finnas där. Det tror jag innebär är väldigt viktigt för att kunna förbli i Kristus. Att förbli i Jesus. Nyckeln till ett fruktbärande liv. Ska vi se här. Jag tror vi har en. Och då fortsätter jag läsa där i kapitel 15, 7-10. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Ja, vad tänker du kring detta? Vad tänker jag? Jag tror det börjar i något väldigt personligt. Det börjar i mitt eget hjärta. Min egen personliga relation till Jesus. Med bön, bibelläsning, enkla saker. Men det fortsätter också ut i att vara en del av en församling. Att vara med i en gemenskap. I vara en del av Kristi kropp. Och där tror jag det finns en viktig del. Hur du och jag kan få hjälp att förbli i Kristus. Att vara med i en cellgrupp. Att vara med i en mindre grupp. Men det är ju fantastiska löften som Jesus ger här. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Vilka löften. Vilket löfte. Helt fantastiskt. Nu närmar vi oss påsken. Getsemane stund på torsdag och på nästa söndag så firar vi uppståndelsedagen. Och där finns ju brödet och vinet med också. Brödet som talar om Jesu kropp, församlingen, kroppen, kyrkan. Och vinet som talar om att Jesus dog på korset för dina och mina synder. Vinet som talar om Jesu blod som renar från all synd. Det kommer från vinstocken. Ja, nu kommer vi till en liten försök till en tillämpning här på slutet. Jag gör en liten parodi här nu. Det här hittade jag på alldeles för en stund sedan. Att bli kvar i Kristus. Bli kvar, det kanske kan, ibland så kan det kännas så här att vi är mer kvar i internet och våra telefoner. Bli kvar i internet så blir nätet kvar i er. Liksom nätverket inte kan fungera av sig själv kan inte ni fungera utan nätet. Smartphonen är kontakten med nätet. Utan wifi kan ni ingenting göra. Ja. Jag tror ni förstår vad jag menar. Några punkter på slutet här nu då. Innan vi ber tillsammans. Ja, hur kan vi tillämpa detta konkret? Här är tre utmaningar som jag lämnar till oss alla. Sök en djupare relation med Jesus. Ja, det är väl kanske någonting som vi alla längtar efter då. Att ta en liten stund varje dag i bön och i ordet. Det är inte så enkelt i vår tid. Vi har så mycket distraktioner. Men hur kan jag, ställ frågan till dig själv, hur kan jag förbli i Kristus? För andra, låt Gud beskära det som hindrar din tillväxt. Finns det saker i mitt liv och i ditt liv som hindrar oss att bära frukt? Synder, dåliga vanor, distraktioner. Be Gud visa dig vad som behöver rensas bort. Ja, jag tror att Gud vill göra det också. För det tredje då, tjäna och älska människor i Jesu kraft. Fruktbärande handlar inte om oss själva utan handlar om att ge vidare Guds kärlek. Finns det kanske någon i din närhet som behöver uppmuntran, stöd, som behöver förlåtelse, som behöver bli betjänad på något sätt. Tjäna, älska människor i Jesu kraft. Och då säger Jesus, det är löftet här då, att om ni gör det, min fader förhärligas när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Min fader förhärligas när ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Hjälp, låt oss leva nära Jesus och låt honom forma oss så att vi kan bära frukt som består. Men glöm inte framförallt att du är älskad av den som säger, jag är vinstocken. Han älskar dig så mycket. Och om du inte redan har känner att du har den där personliga relationen till Jesus, så kan du få den. Det är någonting man kan öppna sitt hjärta idag. Och vi har ju alltid en förbönsplats här nere. Du kan söka dig ner där och få, någon kan be för dig. Och känner du att du har saker som behöver rensas bort, så kan du också söka dig ner där. Någon som vill be för dig. Ja, vad är klockan? Ska jag läsa? Jag tror jag läser Eugene Peterson också. Har ni den här? The Message. Det är ju en parafras på Bibeln. Men han skriver så här. Och det är ju ungefär samma ord. Jag är den äkta vinstocken och min far är vinodlaren. Han skär bort alla grenar på mig som inte du ger druvor. Och de grenar som ger druvor beskär han för att de ska bära mer. Ni är redan beskurna och tack vare mitt budskap. Lev i mig. Bo i mig som jag bor i er. Precis som en gren inte kan ge druvor av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, så kan inte ni bära frukt utan att vara kvar hos mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. När ni är kvar hos mig och jag hos er i ett nära organiskt förhållande, då kan skörden inte bli annat än rekordstor. Bra skrivet. På egen hand ger ni ingenting. De som inte stannar hos mig, de är som torra grenar som samlas ihop och läggs på elden. Men om ni gör er ett hem hos mig och mina ord får ett hem hos er, då ska ni veta att alla era böner blir hörda och åtgärdade. Det är så min far visar vem han är, genom att ni ger druvor, genom att ni mognar som lärjungar till mig. Ska vi be tillsammans?